Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Li Pamp, vd för Stockholms Auktionsverk, konstvetare, känd från flera olika antikprogram på tv, men också nyfrälst yogi. Det blir snack om hennes ledaregenskaper, långa pannkaksfrukostar, om kopplingen mellan konsten och hälsan, om fokus, dykning, om passionen för både mötet med människor, om drivet i hennes yrkesroll, det vackra i död materia och historierna bakom varje konstverk. Men också om Italiens karismatiska arkitekturförfall och när hon mår som allra bäst. Ibland kan en arbetsdag innebära att ro i en liten eka till en avlägsen plats för att ta sig till en kund. Och ibland kan det innebära massa möten. Hon går och lägger sig tantigt tidigt som hon själv uttrycker det och går aldrig upp senare än sex. Vi får också höra historien om hur hon lyckades fästa upp sina pengar i Lund och att det faktiskt blev ingången till hennes liv i konstens värld. Ja, är du redo, Li?
Ja, jag är redo.
Ja, vad härligt. Li Pamp, vi känner igen dig från bland annat tv-programmen Bytt är bytt, Antikdeckarna, Antikmagasinet, Antikrundan, Gå kväll och Nordiska rum. Du har även varit sommarpratare i P1. För ett halvår sedan tillträdde du posten som vd på Stockholms Auktionsverk. Du har 4 söner och när vi sågs häromdagen så sa du precis att du hade blivit yogafrälst och varit på Costa Rica. Men din plan från början redan som 14-åring var faktiskt att du skulle bli journalist. Du är uppvuxen i Bjärred i Skåne, men efter studenten flyttar du till Paris, senare till Lund och vidare till vår vackra huvudstad. Du har en passion för det slitna och säger att alla ting har en historia. Du kan även titulera dig som breakdance-drottning och vad jag förstår så är Italien landet där du vill bli gammal i. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Tack, vilken flott och lång introduktion.
Jag kan knappt hålla mig med det här med breakdance-drottning.
Ja, just det. Den älskar, det har ju skrivits om det någon gång i någon tidning typ vid ett tillfälle. Och det är någonting som många tycker att man ska prata om och daska upp.
Men det är ju roligt.
Det är roligt. Ja, det är roligt.
Det var jag hade bara velat se det här framför mig. Du ska få berätta om det strax. Liv, vi har sett flera gånger. Vi har gemensamma vänner. Och nu senast så såg vi faktiskt på en otroligt härligt födelsedagsfirande förra helgen. Då vår gemensamma vän Vivica fyllde 50. Och där stod du med ditt långa, fina, mörka hår. Dina glittrande blå ögon. Och ett leende som smittar av sig. Så det är ingen slump att du är min gäst idag. Det var meningen och en självklarhet, tänker jag.
Ja, roligt. Rådnar jag lite här bakom skärmen.
Ja. Men hur mår du idag och var befinner du dig geografiskt eftersom vi sitter och har ett Zoom-samtal, du och jag?
Just det. Jag befinner mig på Nybrogatan 32 som är Stockholms Auktionsverks Fine Art showroom och kontor. Här har jag rätt många kollegor som är specialister på smala och breda saker. Det är faktiskt lika spännande som död materia är liksom de människor som omger sig kring dem. Och de här specialisterna som kan då allt från silverkannor till måleri av de stora modernisterna till old masters och knutna mattor och alltihopa. Det är faktiskt en ynnest att få gå in här på Nybrogatan 32 och möta både de kollegorna och också de föremål som de hanterar varje dag. Så här är jag väldigt glad att få vara.
Mitt jag förstår på. Det.
Och jag mår väldigt bra. Jag tycker det är väldigt roligt att jobba med det jag gör idag. Mår jag ganska fysiskt också ganska bra. För jag cyklade till mitt kontor här på Nybrogatan hemifrån. Och det är 17 kilometer. Så det var
wow.
Härligt.
Ja, hoppas ni har dusch på jobbet.
Absolut. Du tänker på mina kollegor.
Ja, främst det faktiskt.
Dofta på mig hela dagen här. Nej, vi har faktiskt dusch här i källaren.
Vilken grym start. Och nu när jag tittar ut från mitt fönster så är det samma väder som det har varit i 3 veckor i Stockholm i alla fall. Strålande sol och en sån där vår som man bara... Snart är det dags för syrenknoppar och kastanjeträd och allt vad det nu är. Och alla stackars pollenallergiker.
Sommartid. Ja, stackars
ja. Pollenallergiker. Ja, ja, är du pollenallergisk?
Nej, men jag har barn som är det och jag lider verkligen.
De är hemskt, som är trötta i flera månader.
Ja, jättejobbigt. Jag är skonad, men jag lider verkligen med alla som nu behöver klia sig ögonen och är trötta. Och... Nej, jobbigt.
Men du, jag är lite nyfiken. Vi har så massa saker att prata om. Berätta lite hur en dag som vd för Auktionsverket ser ut. Så vi får liksom lite inblick i din vardag. För jag tänker att du inte bara glider runt i snygga kläder och höga klackar bland massa vackra konstverk. Jag tänker att det händer lite andra saker på en
dag. För det första så är en dag absolut inte lik den andra. Så att man vet liksom aldrig riktigt vad som ska ske under en dag. Man kanske har ett antal möten inbokade, antal kunder man ska träffa eller man har sittningar med sina kollegor. Men däremellan så uppstår det väldigt många ganska snabba saker ibland. Och det är nästan det som är det roligaste tycker jag på det här jobbet. För jag tycker att det är kul att det händer så mycket. En dag på Nybrogatan kan bestå av strategiska liksom, möten. Om man är vd, då sitter man och lägger planer och sådana saker. Men också möten med kunder som kommer in och vill värdera sina saker. Eller hembesök. Att vi går ut till olika människor och kommer in i deras hem och tittar på det som hänger på väggarna eller i taket eller ligger på golvet. Och hjälper dem. Det är ju, alltså, när man kommer till ett auktionshus och tar kontakt med oss för att sälja någonting, så har det ofta hänt någonting i en människas liv. Det kanske någon som har gått bort, man håller på att separera, man ändrar någonting i livet, man flyttar från mindre till större eller tvärtom och behöver då sälja någonting. Och det är ju ett väldigt fint och lite ibland känsligt uppdrag, för man kommer in i människors privatliv
väldigt snabbt.
Och där gäller det att dels vara då specialist på olika föremålsområden, men också sätta sig in i vad den här människan behöver för service av oss. Beroende på var man befinner sig i den här situationen. Så att det är mycket död materia vi hanterar här förstås. Det är gustavianska byråer och glasföremål. Men det är framförallt människor. Och vi vill hjälpa dem när det ska då omsättas någonting på andrahandsmarknaden. Så att, det är ett jättehäftigt jobb.
Mötet med människor som är det bästa som finns.
Som är det bästa som finns.
Ja, men visst är det härligt. Men utan att såklart nämna några namn eller var någonstans i Sverige. Men har du någon sån där upplevelse som du minns när du klev in i någons hem? Där du bara sa, wow. Oh my
Oj.
God. Ja, jag vet att du har en miljarder. Men någon sån där, det första som du kommer att tänka på.
Ja, jag har varit på väldigt många speciella hembesök. Och ibland så har man kanske inte kunnat ta sig till sådana här hem på vanligt sätt. Jag har rott i ekor med åror ut till öar någonstans ute i någon skärgård för att titta på saker och ting. Och väl där kunnat konstatera att här finns en kulturhistorisk skatt i princip. Många sådana upplevelser har varit bland de allra häftigaste, när det är lite otillgängligt och sen så upptäcker man någonting som är sådär alldeles fantastiskt. Sådana saker har jag varit med flera gånger.
Ja, till jobbet i en eka.
Ja, och det kan hända eftermiddag också. Man vet aldrig när man får ett samtal när någon säger, jag skulle behöva hjälp med. Och så rycker man ut och då kan det vara alla möjliga sådana här fantastiska möten och miljöer. Så det är ett jättespännande jobb vi har här. Verkligen.
Blåljus konstvetare, eller vad man nu ska kalla det för. Som en brandman som rycker ut.
Ja, men ibland är det korta puckar, men ibland är det väldigt långa processer. Det är mycket ett relationsbyggande förstås, att få människors förtroende. Och nu till auktionen här i vår så får vi in väldigt mycket fin konst. Men i vissa fall så bygger det på relationer som våra intendenter har haft med en person kanske i över 20 års tid.
Wow.
Och nu var det dags att lämna in på auktion. Så kan det gå till.
Hur många... basar du över, men hur många kollegor har du som du tar hand om
Det är faktiskt ett jättestort företag därför att vi fick nya ägare. Auktionshuset här fick nya ägare förra året. Och med det uppköpet av Stockholms Auktionsverk så kom det ytterligare några andra enheter till. Så vi är 277 kollegor på 10 geografiska platser i 3 länder.
Oh my god.
Vår västligaste utpost är Göteborg. Sen har vi 3 kontor i Stockholm. Sen har vi 1 i Helsingfors. Vidare så är det då Helsingborg, Malmö, Köln, Düsseldorf och Hamburg.
Wow!
Vi har blivit jättestora och internationella.
Så roligt!
Ja, under förra året. Ja, det är fantastiskt roligt. Och i detta otroliga nätverk av kompetens så hittar man liksom så mycket spännande personer. Så jag har 277 alldeles fantastiska kollegor.
Jag blir nästan alldeles pirrig när du säger sådär.
Varje
dag på jobbet är jag såhär, vad händer idag? Lite som ett kinderägg.
Jag har inte haft en liknande post innan. Jag har aldrig varit vd någonstans. Jag har inte haft några stora ledaruppdrag överhuvudtaget innan. Det har inte heller varit en ambition för mig att det skulle stå vd på mitt visitkort, utan jag har nog anställts av skäl som jag fortfarande inte riktigt förstår. Men jag försöker ju leverera på detta. Men det är nytt och jag har nästan inte liksom förstått vidden av den här stora kraften som finns bland dessa 277 personer. Det är alldeles fantastiskt.
Ja, det är bara att gratulera.
Mm.
Och vad ser du som din främsta egenskap som vd eller chef? Eller vet du själv inte ännu?
Ja, men jag är väldigt, det kan jag väl säga. Jag är väldigt intresserad av vad vi gör här, av den här affärsverksamheten. Därför att det här är en marknadsplats. Det har varit en marknadsplats i 348 år. Det här är alltså världens äldsta auktionshus som grundades av dåvarande kungen Karl den XI, eller snarare hans överståthållare Claes Roland. 1674, vi fyller alltså 350 år om 2 år. Och det har varit en marknadsplats för att omsätta konst och antikviteter som dess. Och jag är otroligt intresserad och driven av att få dessa fantastiska saker att byta ägare. Mm. Så att, ja, jag är en konstvetare i botten. Jag har ju liksom den utbildningen från Lunds universitet. Så jag är väldigt intresserad av konst, antikviteter, modern design, you name it. Alla dessa föremål tycker jag är otroligt spännande. Vi har specialaktioner för böcker, glober, kartor och sådana saker också som jag tycker är jättespännande. Så att det är min största och bästa egenskap, att jag är väldigt intresserad av vår produkt, att tillhandahålla tjänsten, att hjälpa människor att omsätta på auktionsmarknaden. Och det tror jag är en förutsättning om man ska driva ett stort auktionshus, att man verkligen, verkligen brinner för själva den affären och förstår att det kräver en enorm specialistkunskap om föremål, att det kräver en hög servicenivå, att det handlar om förståelse för kulturarvet parallellt med att driva affär. Så det är en ganska speciell bransch. Det är inte som att sälja skor eller någonting annat, utan det här är också det att vi omsätter kulturarvet, och då gäller det att man gör det med väldigt varsam hand. Och du sa nog inledningsvis att jag brukar säga att alla ting bär en historia. Du formulerade kring det. Och det tycker jag är jätteviktigt att ha med sig. Därför att de här sakerna kan berätta väldigt, väldigt mycket. Och det är vårt uppdrag också att lyssna på det som de här föremålen säger. Och förmedla det till nästa led av ägare. Vad är det här för någonting? Vad är det gjort av? I vilken tid? Har det renoverats? Har det ägts av någon särskild person? Allt det som vi kan forska fram är vårt jobb att presentera när vi då katalogiserar och lägger ut de här auktionerna i kataloger online och så vidare. Så att det är också ett stort, stort intresse för mig, själva forskningsbiten, att man levererar rätt kunskap om de här sakerna som man försöker sälja. Och jag tycker också det är kul att ha det här utbildande perspektivet med sig. Att som konsument så gör man ju bättre och medvetna köp när man är kunnig. Och där finns det också ett uppdrag för ett gammalt auktionshus som Stockholms Auktionsverk att bidra med den kompetensen så att alla våra köpare känner att de gör ett utbildat och medvetet köp när de handlar hos oss.
Wow, vad fint.
Det är
Alltså,
fint.
jag blev, när du sa, jag har ju lyssnat på ditt sommarprat och gjort massa research och sådär. Och när du pratar om det här att alla ting har en historia. Jag tänker att du liksom, du skannar av en, om vi nu tar en byrå till exempel. Och känner in och bara både energi och bakgrund och vad du ser och skavanker och sådär. Och då drog jag parallellen i mitt huvud till det som jag jobbar med, träning och hälsa, när jag träffar mina kunder fysiskt. Och jag tänkte så här, jag gör ju samma sak. Det låter ju helt galet, men jag skannar av folk. Jag ser på deras hy. Jag ser på ringar under ögonen. Jag ser på deras hållning. Jag ser på deras hur de pratar, deras hår, hur de, deras muskler, om de är sned och alltså, jag skannar ju av, och det finns en historia kring allt det där. Och jag kan komma på mig själv när jag träffar folk i kunder för första gången, som nu har jag en ganska ny kund, och så säger jag så här, jag kommer på mig själv. När jag håller på och trycker och klämmer, och då så här, va? Vad har du sett nu? Jag bara, vad har hänt här? Och då kommer alltid liksom blup, så kan det komma hur mycket som helst. Det kan komma både tårar, och det kan komma en hela rang, det kan komma ilska, det kan komma, jag är så här, oj. Och nu är det här levande varelser och du jobbar med döda ting. Men det har ju en historia när man kommer med, som du och jag, med lång erfarenhet i våra respektive branscher. Där man liksom skannar av och måste
jag
ställa frågor.
Jag kan nog föreställa mig att jag har också liksom gett något lätt ifrån mig någon gång.
Ja, eller vad är det här?
Eller att kollegorna, så här, Marcus till exempel här på jobbet, som just tittar på de där byråerna. Jag tror säkert att han har kommit med ett, du vet. Är det här lön eller päron i Intarsi?
Ja, såklart.
Och jag måste titta lite närmare på detta.
Ja, men så intressant. Och att, ja, att det funkar ju på samma sätt liksom.
Ja, roligt. Då blir jag nyfiken. Har du skannat mig sådär?
Men vi hann inte så långt. Jag skannade väldigt. Jo, det gjorde jag. Och nu låter det så här inställsamt. För nu har jag skannat dig med kläder på och sminkad och fixad, eftersom vi sågs på en tillställning. Kanske hade skannat dig på ett annat sätt om du låg på en träningsmatta i träningskläder, osminkad, nyvaken. Jag skannade bra hållning. Jag skannade en frisk hy. Med Jassa. Ett glittrande leende och så att säga, fina tänder. Men hela det här liksom, det är ju, det syns att du mår bra. Du utstrålar hälsa och glädje och nyfikenhet. Du ser den in i ögonen och är nyfiken på riktigt. Du liksom tittar inte förbi, eller du är väldigt närvarande. Mm. Kommer en jättelång harang här.
Det var lång harang.
Ja, jo, men det är så, man blir ju störd i det yrket man har. Och jag kan ju se liksom om någon, jag kramar om någon och bara känner att, oh my god.
Här,
du behöver mig ett tag. Nej, men alltså så här, någon är stressad eller ledsen. Eller, och man känner det. Och det där känner ju du. Du blir ju också människokännare när du kliver in i någons hem, om någon precis har en make eller fru som har gått bort, och det bara står massa fantastiska möbler och du ska dit och kliva in. Alltså, det måste ju vara som att kliva på glaskross ibland när du kliver in. Och det är intressant med mötet med människor och vad man kan se utan att egentligen prata med någon.
Ja, men det är därför man alltid ska ha väldigt stor respekt, tänker jag, för individen.
Ja.
Man vet inte riktigt vad som händer i ens, en människas hjärna just då. Man får avvakta lite och försöka läsa av, som du säger.
Ja. Och det kan vara allt möjligt som ligger bakom. Och det kan vara jättetragiska saker. Men ja, mycket spännande ämne. Vi ska göra två små sidospår innan vi går in på hälsa och antikviteter. Men du skriver på din hemsida att du är dokumentärfilmare.
Ja, står det fortfarande kvar?
Det står kvar.
Jag har gjort en dokumentärfilm.
Jaha.
Ja, man kan inte skriva att man är författare när man har skrivit en bok.
Nej, jag kan inte titulera mig som författare efter en bok, men snart.
Det här, det är faktiskt en konst. Vad är det för hemsida? Det är någon sån här talarforum kanske?
Nej, men det är faktiskt din egen hemsida.
Som aldrig har...
Pamp.se, som inte kanske har varit uppdaterad på ett tag.
Nej, som aldrig har blivit så Den får jag nog ta och lägga ner, tror jag. Det var någon idé jag hade för massa år sedan att jag behövde en hemsida. Men jag är inte så säker på att jag behöver den längre.
Nej.
Tack för att du påminner mig. Ja. Den får jag
jag kanske... gjorde en dokumentärfilm. Var det samma ämne?
Ja, det kan man säga. Den hette Museet Ljuset återvänder. Det blev en K-special på SVT. Den handlade om renoveringen av Nationalmuseum.
Ah.
Mm. Som var en väldigt stor apparat som involverade... Ja, det är alltså svenska folkets största konstsamling inrymd i ett hus som skattas som nummer två efter Stockholms slott. Och jag tyckte att det var viktigt att låta oss befolkningen få veta vad den där skattemiljarden gick till. För det är ju vi som
det
betalar.
Det kan man ju fundera över.
Ja. Och det var jättespännande. Halvvägs in i renoveringsprocessen, för den tog några år, så klev jag och ett filmteam in där och följde renoveringsarbetet. Det leddes då av Vingårdsarkitekter och Vikerståls-arkitekter. Men ett myller av luftingenjörer, ljusingenjörer, ljud- och säkerhetsmänniskor från Tyskland, Sverige. Ja, det var liksom att jag tror att jag tänkte på det där huset som en kropp. Alltså som en bedagad gammal primadonna som hade stått i Europas centrum. För det var ett av de finaste museerna när det invigdes då på mitten av 1800-talet. Men som hade liksom chanserat lite grann. Och nu bar inte den här primadonnan sina smycken, det vill säga konstskatten, på ett så värdigt sätt längre. Därför att säkerhetssystemet var eftersatt. Det var dålig luft för konsten. Det var ljusproblem, det var massa andra saker också. Och så följde vi hur liksom man vitaliserade hela det där huset med alla möjliga medel. Och det var jättehärligt att hänga på där med kameran. Vi var uppe på taket, kom jag ihåg, klockan 4 på morgonen, en oktobermorgon, när de här nya kupolerna över innergårdarna skulle testas
där. Det
vill
man ju se.
Ja, nu ligger den låg nog ute ett år eller något sådär på K-special, men nu ja, de har en livstid och sen så kanske de vaskas av igen, men den gjordes som K-special.
Vi kan ju konstatera att du inte är så aktiv dokumentärfilmare just nu.
Men det är kanske något jag kan bli sen på ålder.
Man vet inte, du är ju i alla fall väldigt bra i tv.
Ja,
du gör det var väldigt kul bra.
Att vara bakom kameran kan jag berätta, men det var snällt.
Mm. Och sen så vill vi ju, jag och alla lyssnare, så Mara, vill vi ju så här bränna av det stora frågetecknet med det här med breakdance-drottning innan vi...
Alltså det har jag ju... Jag måste bara då säga att det är aldrig jag själv som har gett mig ett sånt etikett, utan det var nog en journalist någon gång.
Såklart.
Ja, som kanske frågade så här, har du någon oanad talang?
Så var det.
Det var en sån fråga. Och då blev mitt svar, för att jag inte kom på något bättre...
Nu får du dras med det här.
Ja, och det här var ju någonting som jag gjorde alltså inte i vuxen ålder utan när jag var tonåring och bara på kul, och det var väl i skolan som jag vann om breakdance-tävling i klassen. Det var på den nivån. Men det gav mig i alla fall så pass mycket självförtroende att jag tog med mig två kompisar i min klass, Anders och Jens, och så åkte vi in till centrala Malmö och la ut en sån här flyttkartong på gatan och breakade där. För vad vi trodde var att vi skulle tjäna pengar. Det var kanske några barmhärtiga allmosor eventuellt, för att de tyckte vi var gulliga. Men det var...
Och räckte till en hamburgare.
Ungefär så. I alla fall bussen hem sen. Sen så tror jag att min breakdance-karriär ganska så snart lugnade ner sig efter det. Det blev inget break, så att säga.
Jag fattar. Kanske något som du kan bränna av på någon kick-off på Stockholms Auktionsverk. Nu ska vi prata om nutid. Ja. Hur började du intressera dig för möbler och antikviteter? Hur och var?
Det gjorde jag i... jag kommer från ett hem där vi... Alltså mina föräldrar och mina morföräldrar har varit intresserade av konst alltid. Så att jag har med mig ryggen att gå på konstutställningar eller prata om konst eller läsa om konst, titta på konst, köpa konst. Mamma målar också, gör hon fortfarande.
Mm.
Så ett sånt intresse fanns där tidigt. Och sen så kanske min pappa var den som bidrog mer med liksom historiskt intresse. Han kunde gärna sitta och rapa rent längder och sånt. Det tyckte jag var lite trist när jag växte upp, och att han var lite föreläsande i sin ton. Men kanske är det ändå så att det har satt sig på något sätt i ryggraden.
Det verkar ju så.
Ja, det verkar ju så. Men egentligen så var det kanske först... Jag trodde att jag skulle bli journalist. Jag var 14 år och hade sett till på en praoplats på en redaktion i Stockholm. Då bodde jag i Skåne, men såg till det. Min pappa hade en övernattslägenhet i Gamla stan. Så då bodde jag där och jobbade. Och sen fortsatte jag under somrarna att skriva för den här redaktionen. Så jag var helt inne på att jag skulle bli journalist. Men när jag sen hade tagit studenten så var inte mina betyg topp. Och det behövde man på den tiden för att komma in på journalisthögskolan. Kanske är så fortfarande.
Men då,
vi hade ju betyg och då var det 5-0 som gällde för att komma in. Det var högre än läkarutbildningen det året som jag hade tänkt att jag skulle komma in på journalisthögskolan. Och jag hade inte de betygen. Så då började jag, efter att ha varit i Paris ett år efter studenten och gjort massa kul, så kom jag tillbaka och tänkte, ja, men jag ska börja plugga. Och då hade jag väl i ryggen att mina föräldrar alltid hade sagt att det man tycker är kul kan man bli bra på, och då kommer man alltid kunna försörja sig.
Kloka föräldrar.
Mycket kloka föräldrar. Och då funderar jag på, vad tycker jag är kul då? Jag tycker det är kul med konst, jag tycker det är kul med litteratur och ja, de ämnena. Och då började jag läsa konsthistoria. Och det var ju jätteroligt och det lyckades jag väl ganska hyggligt med. Men
säger du lite, ganska hyggligt.
Men jag var också ganska duktig på att festa bort mina pengar. Så att en vacker dag så behövde jag mer, fick pengar helt enkelt. Och då gick jag in på en auktionsfirma som heter Bukowski som hade en filial i Malmö och tog med mig en kompis från plugget från konstvetenskapen där. Och så sa vi, hej, behöver ni hjälp här? Ja, det behöver vi. På helgerna har vi visningar och ni kan börja som visningsvärdar. Men ni måste också vara beredda på att liksom putsa silver, skita ner er, släpa, packa upp och packa ner och så. Och vi fick också frågan om vi var vana att nia människor. Och det var vi. För vi hade väl den bakgrunden kanske. Då. Så att, då fick vi extra knäck, jag och Paula som hon heter. Och där blev jag frälst.
Wow, vilken bra start.
Ja, det var en bra start.
Och bästa starten när man får börja på golvet. Liksom.
Ja, och där var också några läromästare. Alltså de mer erfarna seniora värderingsmännen och specialisterna som jobbade där då. En som jag mycket att tacka, det vet jag inte som jag har sagt till honom, men du kan säga det nu. Jörgen ja. Martinsson.
Jörgen Martinsson, då ska vi skicka det här på avsnittet till honom.
Ja, ja, han är, många känner igen honom från Antikrunda, men han var på Bukowskis Malmö då och tog sig liksom tid med mig ibland och förklarade saker på ett vänligt, djupgående sätt. Och det gjorde att jag blev liksom så fascinerad över dels hans kunskap, men också alla de här sakerna som faktiskt började tala till mig då, redan då. Han lärde mig att om man gnuggar på någonting som ser ut som glas och det luktar lite konstigt och bränt, ja, men då kan det vara plast. Och då kan det vara en förfalskning. Det ska se ut som glas, men det är inte det. Och alla sådana här saker. Nu får man titta på stämplar på silverskedar och... Ja, där någonstans blev jag djupt imponerad av dels att det finns sån kunskap hos de här specialisterna, och så blev jag ju liksom förförd av alla de här sakerna. Så att det var en bra kombination.
När du sa sådär, när jag gnuggade där så känns det så. Så jag tänker på CSI, jag har tittat på alldeles för många avsnitt av CSI, som är en sån polisserie.
Med Nej, men det här är ju inte alldeles olikt ett detektivarbete ibland. Faktiskt, man kommer in. Efter föremål som kommer in, det kan kännas bra i någon mening, men man kan inte sätta ord på varför det är det. Och så behöver man då dissekera det och leta och forska, och så kommer man fram till att ja, men det var den där goda känslan jag hade. Den stämmer, därför att de här bevisen på att det här är rätt, de finns här. Nu kan vi belägga att det är en prekolombiansk vas. Eller vad det nu är.
Wow. Ja. Ja. Men om man är som jag, ganska novis i det här ämnet, det låter jättetråkigt, men jag är novis i det här ämnet och jag har blivit mer och mer nyfiken nu på sista tiden. Men sen, konstig fråga, men var ska man börja lite smått för att det inte ska bli för övermäktigt? Hur kan man börja, tycker du, som jag? Så man är lite nyfiken. Kastas över litteratur, men liksom var börjar man? Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt. Och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg. Och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige. Och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på metterpk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Det lättaste är, tycker jag, att komma i kontakt med föremålen direkt. Titta. Mm. Alltså, gå på auktionsvisningar. Mm. Och då kan det också bli överväldigande för att det är hundratals föremål som bara väller över dem. Så kanske man kan bara tänka, nu går jag in här på Stockholms auktionsverk till exempel, på en visning. Och jag ska bara titta på någon figurativ konst, kanske. Man bestämmer sig för att avgränsa sig för ett litet område. Eller man går in och bara tittar på armbandsur till exempel, eller bara smycken. Så, att man så kan man också attackera när man ska gå på museum på något sätt. När jag var liten så fick jag... Idag ska vi gå på museum, hette det. Och så gick man på hela museet. Och när man är liten så blir det ganska många timmar ganska tråkigt. Och jag försöker lära mina barn när jag släpper med dem att vi går in och så tittar vi bara på en avdelning. Eller så tittar vi bara på, bara på konst på Nationalmuseum idag. Men vi tittar inte på konsthantverket. Så gör man ett annat besök vid något annat tillfälle. Det behöver inte vara så långa stunder. Och så kan man koncentrera sig lite grann. Det. Om din ingång till det här är att du skulle vilja inreda lite mer personligt, till exempel jag vill ha möbler kanske med en viss patina, eller du gillar ett visst träslag, mahogny, ja, men gå in och titta bara på mahogny då. Mm. Och kanske man kan göra om man är liksom helt ny, så att det inte blir för mycket.
Nej, för annars blir det jättemycket. Ja. Det var ett jättebra tips. Samma som jag brukar med träning. Börja med lite litet. Man behöver inte springa maraton första veckan.
Nej.
Vi har många likheter i dina
Men är det inte så med många yrken att logiken kanske kan vara samma. Men föremålet, hur man, vad man applicerar dem kan vara olika. Eller?
Det är det säkert. Mm. Det är väldigt intressant i alla fall. Mm. Mm. Ja, hur ser det ut hemma? Jag vet att det är väldigt vackert. Jag har fått höra.
Har du?
Ja.
Det var roligt för
mig. Jag avslöjar inga källor. Nej. Men jag vet att du har the touch och det är väldigt vackert.
Det vet jag inte alls som jag har.
Men det är för att du är hemmablind.
Ja, och när jag lämnade i morse var det också väldigt, väldigt stökigt.
Men det är inte samma sak.
Nej, och det var bara stökigt. Vår diskmaskin har gått sönder och det var bara disk överallt. Och jag tyckte allt var fult. Och jag har inte sett några nya fräscha blommor. Och det var liksom, nej, det var, när jag kom från så tänkte jag, jag dör. Men grunden kanske är i alla fall hemtrevlig kan vi säga. Men skulle jag ha tid och obegränsade resurser så skulle jag nog ändra en hel del hemma.
Nu vad är det för stil nu då? Är det blandat och nytt? Vad är det för stil?
Det är väldigt blandat. Det finns inte så mycket nyproducerat då. Jag lever faktiskt som jag lär. Men det finns både modern konst och lite äldre konst och en del 1800-talsmöbler, men också danska teakmöbler från 50-talet. Lite nu låter jag som en sån här som alla som uttalar sig, hur ser det ut hemma, säger lite ärvt och lite,
ja,
lite som köpt på auktion.
Det är väl inte så konstigt.
Men så är det ju. Mm. Det är ju faktiskt så. Det är lite ärvt och det är lite som köpt på auktion. Och någon kompis är konstnär och har målat något. Och, ja, så.
Mm. Men det är vill man ju se. Det är hemtrevligt.
Ja, det är hem...
Byter du stil emellanåt? Eller
är liksom... Nej, jag kan inte säga att jag har en stil. Nej. Så det finns ingen stil att byta. Men det är ett hopplock. Så som livet är på något sätt.
Mm.
Hade jag gått ut med en påse pengar för att köpa massa saker från scratch, så kanske jag inte hade hamnat med just ett hem som ser ut som mitt, utan det är ju ett kvitto på hur jag har levt, eller de före mig i familjen, hur de, vad de har gjort för val, för jag, det är en del saker som min mor och morfar har köpt en gång i tiden och sådär. Det skulle jag aldrig sälja bara för att det,
att
de
det
talar ju
också. Ja,
så att det viktigaste tycker jag ändå är också att det är hemtrevligt och att det är inbjudande och ganska förlåtande. Nu har jag ju då som sagt 4 barn som alla bor hemma fortfarande.
Söner också ska vi tillägga.
Ja.
Wow.
Ja. Och eftersom
det är mycket mat tänker jag, det är det första. Ja, och mycket skor tänker jag också och en ganska enorm. Spännande dofter tänker jag också.
Ja, det är spännande att säga doft.
Eller stank.
Ja. Det är mycket, apropå skor och fötter, därifrån kommer väldigt mycket av doftfloran hemma. Det sportas också en del. Så det är verkligen...
Och vad är det för åldrar?
De yngsta är 15, det är tvillingar, och uh-huh. Den äldsta är 20.
Oh, wow.
Och den som är 18 då, däremellan. Mm.
Det är fullt ös.
Mm.
Men tänk, du har 4 bodyguards. Du får tänka så.
Ja, det...
När de har flygit ut sen.
Ja, oh. Ja, men det är sant. Jag tror att killar generellt kan vara ganska förlåtande mot sin mamma. Det är liksom den enda, just i det här fallet då, den enda kvinnan som är i familjen. Och ja, jag hoppas att ja, fast det är mycket vi förstår med varandra. Det där, vi hade senast igår kväll en liten diskussion om hur man beter sig när vi... När man bråkar till exempel.
Tvillingarna eller alla?
Nej, det var min äldsta faktiskt då som ja. Är väldigt verbal och analytisk. Och där. Men ja, det är väldigt bra att jag får se män från grunden.
Intressant. Du kan du skriva en bok om det här sen eller i alla fall ringa mig och berätta hur vi ska förstå dem.
Ja, det blir ja. Ju lättare om man har sett dem från början.
Mm.
Om man säger så. Då kan man förstå att vissa saker är... nog medfött olika oss kvinnor. Mm. Så är det bara.
Mm. Mm, inte det här, det här är ett ämne för sig. Så vi måste lämna ja. Det här. Annars ja. Så kommer vi spåra ur totalt.
Ja.
Men när du kommer hem till folk. Inte kunder. Men när du kommer hem, om du kommer hem till mig till exempel. Eller någon annan vän på middag. Eller lunch eller fika eller någonting. Blir du så där liksom stört nördig. Så du börjar skanna av möbler och soffor. Och väggar och mattor och allting. Sådär, så att du bara såhär, bara skannar och så gör du liksom någon slags analys.
Nej, eller samvetsfråga kanske då. Det kanske är som du när du träffar en person.
Ja, jag tror att man kanske gör det. Men då gör man det kanske mer så här bara vana för att man är intresserad. Det har ju ett intresse att göra. Fast ja. Där och då kanske man inte behöver behandla eller analysera det till ett yrke och försöka spotta ut något svar.
Men så är det nog för mig också. Det är ett intresse och det är en automatisk reflex. Jag är också en visuell person.
Mm.
Jag skannar av vilken miljö jag än är i. Och det finns inget dömande.
Nej, precis.
Det, utan det är bara jag skannar. Mm. Och sen ja, då har jag
konstaterar.
Sett. Ja, och jag har ganska bra blick för detaljer. Det har jag alltid haft. Jag har inga problem med att gå in på i en klädbutik till exempel där det är överhopat med grejer och bara hitta direkt vad jag är ute efter. Jag är ganska bra på att se liksom, ja,
stålla
ut.
Mm.
Ja,
ja, du får komma hit någon gång.
Gärna, och du får gärna komma till mig också.
Ja.
Ta med lite, jag vet att du har flickor.
Ja, 2 flickor, ja. 2 prinsessor. Ja,
de kanske du kan ta med hem till mig då, så det blir lite balans.
Ja.
Ja.
Det tycker jag låter som en strålande idé.
Ja, ja.
Du, gör du själv någon konst, alltså målar eller någonting sånt?
Ja, men det, Nej, men jag har varit ganska duktig på att rita och sånt när jag växte upp. Men sen så tycker jag att det är rätt kul med lera. Så att jag har gått i olika omgångar på olika drejkurser. Sen har det blivit skulptur med schamottlera och sådana saker. Alla dessa kvinnor, för det har varit med nakenmodell en del och så, de ligger väl inpackade i källaren och jag skäms lite över dem. Men det är ju lite av ett meditativt tillstånd för mig att gå in i en sån process där man skapar någonting med händerna. Det är väldigt, väldigt, väldigt välgörande, apropå hälsa.
Ja, och det är faktiskt precis nästa fråga. Jag har skrivit i manuset så här. Nu blir det spännande. Punkt, punkt, punkt. Konst och hälsa, hur kan dessa två hänga ihop? Så vi bara
Oh.
kör vidare där på din.
Ja, men det tror jag är ju, alltså människan har ju alla tider haft ett behov av att uttrycka sig. Jag tror att allt från grottmålningarna i Lascaux till den typ av gatukonst som man har sett i vår egen tid, det är ju ett tecken på att man vill kommunicera. Och kommunikation är ju hälsa i någon mening, tycker jag också. Man vill få uttryck för någonting, man vill skapa någonting med, man vill få ut känslor eller åsikter eller bara sin kreativitet. Det finns ju förstås en hälsoaspekt i det också. Men jag tänker att många som är konstnärligt utövande, de behöver vara det därför att det är en del av deras sätt att andas eller må bra. Och det är ju inte bara bildkonst, utan det gäller ju även de som skapar musik eller skriver eller vad man nu håller på med, dans kanske och så. Men jag tycker att absolut att det finns någon slags mental hälsoaspekt. Jag kan också föreställa mig att de som är konstnärligt utövande, de försätter sig i en nästan meditativ tillstånd när de skapar. Man måste stänga av och koncentrera sig, och det blir ju en slags meditation. Jag är inte konstnärligt utövande på det sättet, men jag tycker att jag försätter mig i ett meditativt tillstånd när jag spelar tennis till exempel, därför att jag tittar
Världens bästa sport.
bara världens bästa
Ja,
sport.
men alltså.
Ja, världens bästa. Men där handlar det ju om att du kan bara lyckas om du verkligen, verkligen, verkligen koncentrerar dig på bollen. Om du börjar tänka på för mycket annat,
Då är vi
så
lost.
då tappar man det. Och jag föreställer mig att den som är konstnärligt utövande behöver liksom på samma sätt koncentrera sig på sitt skapande, vilket gör att man stänger av annat, och det blir en avslappning eller ett välmående i sig, i det att man fokuserar. Fokus är ju
I
en
allra
bra.
högsta grad, det är ju meditation.
Det är meditation, precis. Ja, nej, det
Intressant.
var en lång.
Nej, det var ett fantastiskt svar. Och jag vet att du har sagt jag tror att du sa det i sommarpratet eller någon annanstans, jag lyssnade på det, där du sa så här, att jag gillar att fråga folk när de mår som allra bäst. Och då vill ju jag fråga dig, när mår du som allra bäst?
Ja, det är ju faktiskt ett svar som kan variera lite grann, tycker jag, över livet.
Såklart, men typ nu. Alltså inte just i denna stund, men nu i livet.
Jag mår ju väldigt bra när jag ser att mina barn mår bra. Så är det faktiskt. Det kanske är alla föräldrars svar på frågan när mår du bra? För att man mår aldrig bättre än det svagaste barnet, så att säga. Men om man klipper av andras välmående i relation till sitt eget, om man nu någonsin kan det vet jag inte. Men om man försöker, så jag mår väldigt bra när jag tycker att jag har ett meningsfullt sammanhang. Och det kan vara i mötet med dig, till exempel att vi sitter och pratar om någonting som känns meningsfullt eller kickar igång en idé och så, där jag kan gå lite hög ifrån det mötet och tänka att ja, det är därför jag lever, att jag får liksom interagera med andra varelser, och i utbytet däremellan så händer det någonting. Jag mår ofta väldigt bra i mötet med andra människor, men på samma sätt så kan jag nå en sån känsla när jag är alldeles ensam, för jag upplevs nog som väldigt extrovert, men jag har också en stor introvert sida som jag måste uggla för att kunna vara så extrovert som jag är. Och även i det introverta, när jag läser till exempel eller bara mediterar till exempel, så kan jag må väldigt, väldigt bra med mig själv och känna att det här är meningsfullt. Men jag tror att välmåendet i mitt fall handlar om, det är kopplat till mening. Att jag känner att jag är en del av någonting som är meningsfullt.
Alltså jag tror att jag hade svarat exakt samma sak.
Är det
på
sant?
På alla saker faktiskt. För jag är också upplevd som extrovert. Jag är väldigt mycket utåt och ger och pratar och babblar och skriver och grejer. Men jag har ett enormt behov av att dra mig undan och göra min meditation och sådär. Så att det är den här hela tiden, yin och yang, balansen på, av.
Tycker du att din introverta del av dig själv har fått växa med åldern?
Absolut.
Jag har precis fyllt 50 och en av gåvorna till mig själv var att jag skulle ha ett self-care year med extra glitter och glow, och det vill jag kunna dela med mig av. Därför kan jag nu erbjuda dig 20% rabatt på alla Great Earths produkter som ger just lite extra glow. Jag kan varmt tipsa om den vackra duo-kapseln Beautiful Skin, fylld med närande vitaminer och mineraler, exklusiva oljor, fransk melon och champagnedruva. Gå in på greatearth.se/glow och använd koden SHIRIN20 med stora bokstäver, så får du 20% på alla produkter som ger extra glow. Det är alltså SHIRIN20 på greatearth.se/glow. Och du, koden gäller bara till sista maj, så skynda så vi kan glittra tillsammans.
Mm. Och min roll som yogalärare och min meditation och den praktiken som jag gör hemma, och jag drar mig undan och läser mina böcker och jag sitter själv, alltså jag bara njuter. Mm. Jag kan höra ibland så här, något barn som sa någon gång så där, men mamma, känner du inte, det var någon fredagkväll eller någonting, känner du inte ensam? Jag bara, vänta lite här nu. Nu ska jag förklara hur skönt jag ska ha det. Alltså jag vet inte hur många filmer jag ska titta på, eller hur många böcker, eller om jag ska yoga eller meditera eller bara sova eller bara liksom, och vad jag ska äta. Och liksom, ibland kan jag nästan bli så här ledsen på mig själv för att jag börjar bli trött redan vid liksom så här 9:30. Mm. För jag har inte hunnit med allt roligt. Och då jag tycker jag det är så otroligt skönt efter en lång vecka. Mm. Då njuter jag. Och lika mycket som att när vi sågs förra lördagen på den här 12 personers lunchen med tillhörande föreläsning. Alltså jag kan bli så här pirrig i magen när jag bara pratar om det, för att den fyllde mig med så otroligt mycket kunskap, glädje, värme, kärlek, alla dessa historier med alla dessa kvinnor som har bott runt halva jordklotet. Alltså just de där kontrasterna, och sen bara få komma hem och bara göra mitt.
Mm. Men detta, Shirin, måste ändå vara ett tecken på att vi är just i den ålder vi är.
Tror jag också.
För att,
och vi har fyllt 50 precis båda två. Nej, det fyller i år.
Jag fyller lite senare i år. Men jag tycker att det här är ett ämne, det vi pratar om nu, att man har ynnesten av att tycka om sitt eget sällskap och att man kan gå och lägga sig 9:30 och inte alls känna den här FOMO, alltså fear of missing out, för man är helt nöjd med det som man har varit med om under de vakna timmarna den dagen och sådär. Det är ju sådana här ämnen som nu i vårt liv tar allt större plats. Jag pratade aldrig med kompisar om sådana här saker för 10 år sedan. Utan det är nu.
Alla det är väl det. Alla härliga faser liksom.
Ja.
Och så hitta russinen i alla faserna. Att man inte liksom panikar över det. Utan kanske njuta av det istället.
Just det. Ja. Det är ganska härligt att vara runt 50.
Det är skithärligt.
Ja. Ja, jag tycker att det är toppen.
Ja.
Ska jag säga.
Ja, men jag kan bara hålla med. Och saker faller på plats liksom.
Mm. Jag skulle känna att det är att bli tryggare på något sätt också.
Ja, man är tryggare i sig själv.
Jag skulle till exempel aldrig ha tackat ja till det här jobbet som vd för Stockholms Auktionsverk för 10 år sedan eller inte ens 3 år sedan.
Nej, du ser.
Mm. Så det handlar om att våga vila i sig själv, tror jag.
Men dina morgonrutiner, samma fråga till alla gäster.
Okay.
Morgonrutinerna är jag så töntigt intresserad av.
Ja, de är just rutiner. Jag gör ganska samma sak varje morgon. Jag vaknar tidigt. Därför att jag nu är så tantig så jag går och lägger mig tidigt.
Så att men vad är det då? Vad är tantigt tidigt och vad är tantigt?
Alltså jag går sällan upp efter 6. Så 6 går jag upp. Det betyder att jag oftast försöker gå och lägga mig vid 10 på vardagar.
Bra jobbat.
Ja, det är det faktiskt. Och det här är för att jag tycker om att ta tid på mig på morgonen. Timman mellan 6 och 7 är kanske den allra bästa timmen på hela dygnet. Därför att då sover familjen och jag är vaken själv. Och mellan 6 och 7 så dricker jag mycket vatten och kaffe medan jag går omkring. Jag är inte supereffektiv där, utan jag kan lulla runt lite.
Du bara är liksom.
Ja, men jag jobbar lite där också. Jag svarar på mejl. Jag är ganska alert på morgonen. Jag tycker att jag tänker ganska bra på morgonen. Så att saker som jag lämnade på jobbet kvällen innan kanske har mognat, och så skickar jag några mejl, svarar på några mejl och blir av med den värsta liksom jobbångesten redan där. Då är jag igång. Och sen är det skönt att liksom färdigduschad och påklädd väcka barnen 7.
Vilken grym start.
Ja, så är det. Och sen ber jag mig till jobbet kanske vid. Det beror på. 7:15, 7:30 och så där brukar jag gå ut genom dörren.
Då drar du. Så du har bara den timmen och sen drar du. Så är du på jobbet.
Ja, men så hinner jag träffa dem. Jag är själv en timme och så ger jag barnen en kvart. Generöst, va?
Ja. Där.
Ja, men de kommer rakt.
Du kanske inte orkar mer av en mamma på morgonen, jag vet inte. Nej, inte mina barn alltid. De är inte lika kommunikativa som jag är på morgonen. Jag ska ställa 1000 frågor. Åh, vad roligt, och vad ska vi äta ikväll? Eller de bara,
Nej, och så, eftersom det är mycket så kommer de i sina pyjamasar eller morgonrockar. Och de går rakt till frukostbordet. Och då sitter jag med dem en kvart. Med
min kvart. Har du dukat allting då? Är du sån här... Åh, vad fint. Vad får den för frukost då?
Idag oftast. Så var det... Nej, men det är oftast är det någon turkisk yoghurt med någon granola. Och ofta vill inte de ha smörgåsar och sådana saker. För de orkar inte riktigt tugga på morgonen.
Så. Kör ner allting i en smoothie bara. Knäcka mackor och...
Exakt. Men det brukar vara en smoothie eller någon yoghurt med någonting. Och juice dricker de. Det gör inte jag. Nej, men jag dricker och äter inte så mycket så tidigt, för jag är inte så hungrig då. Men jag håller dem sällskap med mitt kaffe och så äter de, och sen går de in och klär på sig och sånt, och då ungefär då går jag ut genom dörren.
Så du är på jobbet 8?
Ofta. Nu idag när jag cyklade hit så tog det närmare en timme. Så då kom jag faktiskt så sent som 9 eller 8:30 kanske det var idag.
En grym start och cykla en timme i det här vädret på morgonen.
Mm, faktiskt.
Lovely.
Ja. Ja, men det är och jag kan också säga att även helger så är jag före familjen. Jag lever ju ett varannan veckas liv. Så att ibland har jag då inga barn när jag vaknar. Och ibland så har jag en man som jag vaknar på axeln på. Och han är väldigt morgontrött. Och det är mycket, mycket skönt. För att jag behöver fortfarande ha den där timmen för mig själv.
Så, sen kan du krypa ner igen.
Då kryper jag ner igen. Det är det som är det.
Gud, det var mysigt.
Och jag har sagt flera gånger att det är tur att du är så morgontrött. För jag hade inte orkat med att det fanns en till som jag på morgonkvisten. Jag ville inte prata med någon då.
Nej. Nej, då skulle han störa.
Då skulle han störa. Mm. Ja, så det är en väldigt bra uppdelning.
Jag tycker det var som en grym start.
Ja.
Du berättade att du hade blivit yogafrälst och hade varit på Costa Rica.
Ja. Det här är ju livsfarligt att prata med någon som är nyfrälst.
Nej, men alltså, så är det med nyfrälst med allting. Men blev du nyfrälst på Costa Rica? Eller var det så här, boga yoga lite här och så tänkte du att nu måste jag åka till Costa Rica?
Nej, det var inte alls så. Utan, alltså, jag har provat yoga genom åren lite då och då. Jag hade under en period, jag bor i Saltsjöbaden, det fanns en underbar yogalärare där, en amerikanska som jag tyckte jättemycket om. Och jag gick till henne lite då och då. Ingen rutin riktigt i det. Men när jag väl var där så var det underbart. Och sen har jag liksom aldrig efter henne hittat någon som jag tycker har varit lika bra. Men jag har gått lite alla möjliga källor hit och dit på söder och sådär. Nu åkte jag till Costa Rica med ett av mina barn. Det var en resa som var utlovad sedan många år. Men det har ju varit en pandemi och så. Och så kom vi äntligen iväg. Och vi var där primärt för att titta på djungel, natur och djur och så. Men vi hamnade också på en surfort som heter Santa Teresa. Och medan barnet surfade så ägnade sig mamman åt yoga. Och fick liksom en skjuts tillbaka till detta. Där jag kände att det är så här det ska vara. Det var lite olika instruktörer som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om. Och plötsligt så var det som att allting... Nej, men nu ska jag faktiskt göra det här till en del av mitt liv. Så kändes det som. Efter, så det var en kick eller en, ja,
en injektion.
Ja, och nu har jag yogat sedan dess för flera veckor. Sen jag kom hem.
Flera var därför att stråla så mycket när vi sågs för en vecka sedan.
Nej, bland annat. Ja, men nu känner jag att jag längtar verkligen till nästa pass. Verkligen.
Mm. Ja, du, lite kort om din bästa dykupplevelse. För jag vet att du gillar att dyka.
Mm. Jag älskar
bästa
att dyka.
Platsen på jorden som du har dykt på.
Jag tror att den bästa platsen som jag har dykt på har varit en pytte liten ö på östra Malaysias kust. Jag har dykt lite här och där. Jag har dykt i Thailand och jag har dykt i Malaysia, i Oman och Medelhavet och på Nya Zeeland och lite olika ställen. Röda havet några gånger. Men jag tror nog att Malaysia, den dykupplevelsen där, slog det mesta. Och ja, det beror på att det var sköldpaddor och jättespännande fiskar och så. Men det var också mycket annat. Det var ett litet sällskap, en fantastisk instruktör. Det var lugnt. Det är kanske också sådana lite yttre omständigheter som gör att någonting blir...
Såklart.
Ja. Men dykning är ju någonting som man inte kan ägna sig, eller jag kan i alla fall inte göra det på så regelbunden basis som man kan yoga eller spela tennis eller så. Därför är det lite sådär, när jag får chansen så brukar jag passa på. Och jag tycker det är ett sånt, det är också meditation för mig. Det är att gå ner i ett ganska meditativt tillstånd där man behöver vara väldigt närvarande för att få det mesta ut av upplevelsen. Att man liksom känner att man blir ett med havet där, eller man blir som en fisk själv nästan, känns det som. Det handlar väldigt mycket om hur man andas. Buoyancy säger man på engelska, alltså flytkraft. Och ett andetag in och ut gör väldigt stor skillnad på hur man dyker du.
Nej. Jag har paj i öra.
Aj. Ja, då är det jättejobbigt.
Men jag fridyker när jag får möjlighet och då kan jag liksom...
Ja. Nej, men det här med andningen, det är ju någonting som man använder väldigt mycket i yogan förstås, men extremt mycket i dykning också.
Såklart, och inte förbruka tillräckligt eller inte så mycket luft. Och...
Nej, precis. Och man förbrukar ju inte särskilt mycket luft när man kommer in i ett bra regelbundet andnings... alltså en andning som funkar. Och då behöver man väldigt, väldigt små andetag igen. Eller vad ska man säga? Man behöver inte anstränga sig så mycket för att få den här perfekta flytkraften och röra sig helt utan motstånd i vattnet. Mm. Det är väldigt häftigt när man kommer på det. När man är nydykare så har man fullt upp med andas. Man flåsar och man brukar alldeles för mycket luft och det blir bara stressigt. Men sen när man lär sig det där så då får jag väldigt mycket ut av hela den dykupplevelsen, för då kan man ta in det som man ser runt omkring sig på ett sätt, när andningen är liksom helt, den bara flyter.
Det låter väldigt yogiskt och väldigt mycket i nuet, för du kan inte vara någon yogiskt annanstans.
Mm. Det är faktiskt väldigt yogiskt när jag tänker efter.
Gud, ja. Så härligt.
Ja. Allting går tillbaka till yoga, Shirin.
Nej, det gör inte det, men det är intressant, för det är den här med medvetenheten och vara i nuet och vara liksom, det är yogiskt.
Och också detta ord varseblivning, det är nästan ännu bättre ibland än medvetenhet. Därför att det handlar ju också om att vara öppen för det som man kan ta in runt omkring sig. Varseblivning är ett väldigt fint ord, tycker jag.
Det tar vi med oss. Mm. Nu pratar vi om resor. Nu ska du få avsluta samtalet med och prata om din passion till Italien just. Som vi alla vet är fantastiskt, vare sig man har varit där eller inte, med mat och kultur. Och...
Ja, jag tror att varför jag har blivit så förtjust i Italien, det är, för, ja, men det är ett jättevackert språk och som du säger, det är vackrast. Där finns också den mest, liksom, den äldsta, mest fantastiska konsten.
Såklart.
Det finns ett sätt att bemöta varandra som är lite humoristiskt. Och det är lite enkelt. Det är lätt att liksom vara människa, och barn får mycket kärlek och uppmärksamhet, det är generöst och så. Men jag tror också att en del av det som gör att jag älskar att vara där, det har också med det visuella att göra, som också knyter an till mitt jobb. Därför att i Italien så låter man saker ibland bara få vara. Man fixar inte till dem. Alltså husfasader är inte alltid ommålade eller reparerade. Eller, det finns ett skönhetsideal som har lite med förfall på ett vackert sätt att göra, som jag är väldigt attraherad av. Jag tycker att det är, om man åker från franska till italienska gränsen, så händer det jättemycket i arkitekturen direkt. Därför att fransmännen tar hand om allting sitt, de fixar och renoverar och sätter och gör det fint. Men det gör inte italienarna, utan det får vara lite slitet. Och jag tror att den estetiken är väldigt tilltalande för mig. Men sen måste jag då ändå erkänna att de sista åren, därför att min kärlekspartner är en spanjor, och jag spenderar allt mer tid i Spanien, framförallt i Madrid. Och det trodde jag inte att jag skulle säga, men
börjar gilla Spanien lite mer.
Ja, jag börjar ju
varför.
Kliva in. Nej, men efter ett tag, när det har gått några år och jag har lärt känna det riktiga Spanien, alltså inlandsspanien, inte bara de förföriska kusterna och så, så finns det väldigt mycket där som jag också nu rent då visuellt och estetiskt kan gå igång på, det moriska arvet, och det finns ja, det finns mycket fantastiskt där också. Så att, men Medelhavet, ja, där jag ska bli gammal. Jag har sagt att jag ska bli gammal i Italien, och att jag ska sitta på någon liten pall och skala en citron.
Och jag är på. Ja. Jag ska också bli gammal på Mallorca, tänkte jag.
På Mallorca, ja. Ja, det är inte fel.
Nej, då kan du få komma och hälsa på om du vill.
Nej, men det är liksom ett värdigare sätt att bli gammal där i värmen, tror jag.
Alltså, med de orden så ska vi faktiskt avsluta den långa härliga samtalet med lite korta svar. Du ska få fem oförställningar meningar. Du kan konstatera att vi älskar Medelhavet båda två.
Ja, spännande. Oförställningar meningar.
Oförställningar meningar. Om jag fick ropa hem ett enda verk från en auktion och pengar inte var ett problem, skulle det vara?
Kan du inte ha skickat det här innan?
Ja, du sa det. Ska jag förbereda mig? Jag bara, nej.
Shirin. Och det här är så jobbigt, därför att det finns så mycket fantastisk konst från exakt alla perioder. Nu ska jag tänka gränslöst då. Jag har inga...
Helt gränslöst. Det får kosta 100 miljoner dollar.
Det kan alltså vara allt från Velázquez och Goya till... vad svårt. Till Matisse. Jösses, vad svårt. Det kanske är en skulptur, tänker jag. Det kanske är ett videoverk. Nej, det är inte ett videoverk. Hopplös fråga. Okej, jag förstår att min tid är begränsad.
Vad var det nu? Glasögonen är av, hon kliar sig överallt i ansiktet.
Ja, jag kliar mig överallt i ansiktet. Vad svårt. Nej, men vad svårt. Och jag har ju också så här, jag är en sån som inte behöver äga så mycket själv.
Nej, jag fattar.
Och jag, bara jag får tillgång till de här sakerna. Ja. Mycket av den här världskonsten har man ju sett då i museer till exempel. Jag vet inte om jag vill häkta ner dem från väggen och sätta dem i mitt eget.
Nej, men ska vi formulera om frågan då?
Det här är en bra övning för mig. Att jag får pressa mig på det här. Ja. Jag tror att det måste bli då jag tror att jag säger något fantastiskt stort verk av en av de största, Pablo Picasso. Så, nu går vi vidare.
Jättebra. På den perfekta söndagsmorgonen gör jag...
Ja, det har jag ju redan kanske avslöjat. Mm. Att jag tycker om att gå upp tidigt. Och att jag tycker om att krypa ner igen också sen. Så det beror på. Om man hoppar lite fram i söndagsmorgonen, så att man kanske har ändå klivit upp.
Ja, den kan vara jättelång söndagsmorgonen.
Ja, oavsett vad man har pysslat med då tidigare. När man väl är uppe, då tycker jag mycket om att göra en väldigt stor och lång frukost. Om jag tänker att det är sällskap av mina barn så är, har vi alltid satsat väldigt mycket på lördagar och söndagar, frukosten. Till och med så mycket så att traktens ungar brukar komma hem till oss eller gärna se till att sova över hos oss, därför att man vet att man får en väldigt fin frukost. Och då bakas
det. Ryktet har gått.
Ja, det bakas ofta någonting. Det kan vara scones, men det görs oftast pannkakor. Lite olika varianter kan det vara. Det är oftast färska bär och det är oftast goda juicer och smoothies och väldigt mycket te och väldigt mycket kaffe. Och den där frukosten kan dra ut otroligt länge på tiden. Skulle jag spendera den i ensamt sällskap så gör jag det ofta med Financial Times Weekend. Och den är fantastisk på helgen när man får hela den här helgbilagan med How to Spend It, men också alla bokanalyser.
Och allt det måste jag testa.
Ja, jag har en sån, alltså jag och Jorge som han heter då, sitter oftast på varsitt ställe, en i Madrid och en i Stockholm, men vi går och köper Financial Times Weekend varje lördag. Så oavsett om vi äter de där frukostarna ihop eller på varsin adress, så läser vi den under helgen och diskuterar vissa titlar och så. Ja, så det kan ingå i en sån helgfrukost. Men det brukar vara en ganska generös buffé av någonting bakat, mycket färska bär, yoghurtar och annat sånt. Och är det barnen och jag så sitter vi och pratar.
Alltså jag vill liksom komma hem till alla mina gäster när jag hör sånt här.
Mm. Det är lite högtidsstund på veckan, den där helgfrukosten.
Underbart. Den här möbeln vill jag aldrig göra mig av med.
Det är någonting jag har hemma då, helt enkelt. Jag är väldigt förtjust i vårt matbord. Det är ett matbord i teak från en dansk arkitekt som heter Hans-Jörgen Wegner. Och det är bra med det matbord därför att det kan vecklas ut och rymma 12, men trångt 14 gäster. Och man kan veckla ihop det så att man sitter ganska tätt, 6 stycken runt. Och det där matbordet vill jag nog aldrig göra mig av med därför att det symboliserar, jag har funnits där sedan jag blev förälder och det symboliserar liksom så mycket, många samtal, så många middagar, så många roliga. Så att även om det går att köpa snyggare matbord eller det skulle passa bättre med något annat, så vill jag nog inte göra mig av med det därför att det kan verkligen berätta många historier.
Jag tänkte säga, jag tänker om bordet kunde tala.
Ja, wow. Ja, men det är en favorit.
När jag dör vill jag bli ihågkommen som...
någon som var närvarande.
Fint. I sommar längtar jag efter...
jag har ganska mycket jobb uppbokat till kommande sommar. Vi ska faktiskt hålla minst en aktion mitt under semestertider. Sommaraktion är i och för sig väldigt, väldigt kul. Så att jag, sommaren, jag längtar efter att planera in tid för återhämtning redan nu.
Bra, vi kan snacka om det där.
Ja.
Åh, vad härligt. Fantastiska svar. Du ska få lyssna bara. Du ska få mina reflektioner i dagens ämne. Ni vet ju alla, kära lyssnare, att saker går i cykler. Allt går i cykler. Jag har under de senaste åren pysslat med lite annat än att vidareutbilda mig. Men jag fick helt plötsligt en törst av att lära mig mer om konsthistoria när vi sågs tillsammans med vår vän Vivi förra helgen. Det var många av er där som kunde väldigt mycket i ämnet och har jobbat för olika auktionsverk, bland annat Stockholms auktionsverk. Att se något fint i det slitna och det begagnade är som att se något fint i en människas rynkor runt ögonen. Det skapar karaktär och en spänning. Jag brukar ofta prata om hur vi påverkas av allt. Vad vi äter, hur vi tränar, vad vi doftar, vad vi hör och så vidare. Men också vad vi ser. Och kanske blev det ännu tydligare idag med vad vi ser i konsten och hur det kan påverka oss och hur det kan påverka vår hälsa. Tack snälla Li för ett fantastiskt samtal och för att du har lyft min nyfikenhet tillsammans med Vivi måste jag lyfta in inom en värld där jag faktiskt inte är så bevandrad ännu. Och det får sätta stopp för dagens underbara samtal.
Tack, vad fint!
Ja men tack själv. Så tack snälla Li för ett underbart samtal. Och vi ska ta med oss ordet varseblivning. Det var ditt favoritord den här timmen. Och om vi vill följa dig och läsa mer om dig, vad hittar vi dig i sociala medier om vi vill, är nyfikna på ditt liv eller boka en föreläsning och så vidare?
Ja, man kan hitta mig. Dels kan man gå in på Nybrogatan 32 ofta och hitta mig här. Välkomna in, jag bjuder gärna på en kopp kaffe.
Jag kommer.
Ja, kom. Och ja, man kan följa mig på Instagram. Jag heter Li Pamp. Och sen kan man ju förstås hitta vad jag har hittat på mitt jobb här på auktionsverket.se. Därför att vi har en del saker som inte bara har med auktionsvisningar och försäljning att göra. Vi har samtalsserier och en filmvisning och andra aktiviteter här på Nybrogatan också. Så att det finns många vägar in.
Spännande. In och följ Li Pamp. In och följ mig på Shape by Shirin. Och såklart, in och följ podden Träna med Shirin. Prenumerera så du inte missar ett enda avsnitt. Dela gärna och kommentera så blir jag superglad. Och tack, tack, tack alla fina lyssnare. Och ett ännu större tack till mina sponsorer GreatEarth.se och MettePK.se. Ni är viktiga för mig på många, många sätt. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då!
Tack!